Hej och välkomna till Pelles och Jalles podcast.
Välkomna!
Avsnitt 21!
Ja, välkomna.
Det första utomhusavsnittet vi gör.
Ja.
Kommer det hända igen?
Ja, absolut.
Underbar. Vi sitter alltså utomhus på min balkong här i Hammarby Sjöstad.
Yes.
Och solen skiner bakom ett mål.
Ja.
Så det är lite mulet, men vi hör massa underbara ljud som mopeder, fåglar och en fontän lite längre bort som...
Ja.
Så alltså, vi hoppas det alltså, ger er en slags
annan feeling.
Ja, men eller som en liten så här,
sommar.
Eller boost. Sommarfeeling.
Ja. Vad trevligt. Vi ska ju faktiskt ha skolavslutning idag.
Ja, idag är det tisdag.
Ja.
Och podden släpps på torsdag.
Men idag tisdag så exakt. Ska två unga skolpojkar sluta årskurs 7.
Ja, exakt.
Och gå till årskurs 8 efter sommarlovet.
Hur är ditt sommarlov?
Nej, det händer mycket. Det är kul.
Gör det.
Mm.
Jag med, verkligen.
Både gamla traditioner som jag gör varje sommar och nya saker.
Ja, jag fyller ju år på vad blir det?
Men om en
tisdag.
Vecka.
Mm.
Om en vecka.
Det är exakt en vecka kvar.
Okej.
Okay. Fyller 14 den 18 juni.
Mm, vad härligt.
Mm. Ja, det blir väl kul.
Typ. Okej.
Okay. men du, vi ska ju förbereda lyssnarna på det.
Ja.
Att vi i sommar så kommer vi lägga ut ett avsnitt varannan vecka.
Precis.
Alltså ett avsnitt varannan vecka helt enkelt. Inte varje vecka.
Nej, men
för att vi måste ha lite sommarlov och slappna av. Så det blir som ett litet uppehåll fast ändå igång.
Ja, vi kör ju varannan vecka precis som vanligt. Och sen efter sommarlovet, när skolan börjar igen, så sätter vi igång som vanligt varje vecka igen.
Mm, precis. Men en till nyhet har vi, berätta.
Ja, vi ska göra som en sorts eget sommarprogram i sommar. Alltså, jag gör ett eget som en monolog där jag sitter och pratar i 45 minuter.
Alltså en monolog, det är ju när man pratar helt själv. Ja. Så jag är inte med på något hörn.
Nej, utan jag drar bara en egen story.
Jag alltså, är inte med alltså.
Nej, någonting som alltså, är viktigt. Någonting som betyder för mig. Någonting från mitt liv som jag har varit med om.
Mm.
Och han kör exakt. Precis likadant.
Jag kör ett Pelle-program liksom.
Om ni kan tänka er ungefär, om ni har lyssnat på sommarpratarna. Sommar i P1.
Mm, exakt.
Som sommarpratare. Ungefär så.
Det blir väldigt stort. Ja. Så det kan vara kul att göra när det är sommar också.
Precis, som ett eget sånt. Och då kommer vara i juni, juli kommer de släppas.
Mm, exakt. Så stay tuned.
Japp.
Välkomna!
Välkomna!
Du var i Polen förra veckan när vi spelade in.
Mm.
I Krakow.
Just det.
Så nu ska du få berätta om den stora händelsen där.
Mm.
Ja, kör.
Mm. Jag kom ju alltså till Krakow, som ligger i södra Polen, i mitten alltså, men i syd. Det är inte Polens huvudstad, men näst största staden, så tror jag.
Okay.
Jag kom dit på onsdagskvällen, väldigt sent, typ klockan 12 var vi framme i hotellet. Och... jag åkte dit med pappa.
Bara far och son alltså.
Ja.
Var det mysigt också eller?
Ja, ja.
Men lite så här kvalitetstid ändå.
Ja.
Ja, okej, men fortsätt.
Ja, men ja. Och det var alltså sen på fredagen som vi åkte till resans mål. Alltså Auschwitz. Koncentrationslägret som där 1,3 miljoner judar dödades
under andra världskriget alltså.
Ja.
Och det är bevarat så man, det, är det som ett museum eller?
Ja alltså, kolla, först så var vi, det var en heldagsutflykt, så vi åkte med någon sorts minibuss till först Auschwitz, och där så fanns det, hade man en guide som ledde en runt hela Auschwitz och pratade som i en mick, och så hade man hörlurar på sig som man kunde höra, för det var sjukt många grupper där som var där och kollade. Det är liksom, det har ju blivit turistfällan i Krakow.
Ja, det är det de känner pengar på. Ja. Det är lite konstigt.
Ja, det är konstigt. Det är liksom, det är rätt deppigt att tänka att,
ja, men det är lite fel fokus på ett sätt.
Att då står det och bara, kom och titta på Auschwitz.
Här dödades folk, kom och titta. Ja. Fast det är ändå fascinerande. Jag gillar sånt där där man kan se saker som har hänt liksom. Men så här,
historia.
Ja, men dels det, men jag gillar så tv-inspelningssaker. Det har jag ju sagt förut tror jag.
Mm.
Också.
TV-inspelning.
Ja men där saker har spelats in. Jag gillar att vara där det har hänt saker.
Okej. Okay.
Mm.
Ja, men i alla fall. Först kom vi till Auschwitz och Så det var en engelsk guide som var rätt bra. Hon pratade bara på engelska, men ja, man förstod vad hon sa ändå.
Ja, det var ju tur.
Polsk dialekt. Sen hon guidade oss runt där i de, det var, där fanns det en utställning med massa olika, och det är så, det var ju så sjukt att se, för de hade ju bevarat på det där stället så mycket. De hade bevarat deras kläder, deras skor, deras till och med avklippta hår som de hade alltså fått avklippt under under förintelsen. Mm. Innan de dödades. Och liksom så stod ju namn där när de kom till Auschwitz och när de dog. För det var ju liksom arbetsläger också. Mm. Man arbetade, ja, de som kunde arbeta arbetade.
Var det inte så att man höll de starkaste eller mest arbetskunniga levande, och sen dog de också väl?
Ja, alltså ja, efter 3 månader så dödade de dem. Men det var ingen som klarade 3 månader ens. Man kunde se så här barn också. Alltså barn över 14 fick arbeta om de liksom var tillräckligt starka och så.
Men vad skulle vi få göra? Jag fyller 14 en vecka.
Ja men om vi var tillräckligt starka enligt dem och arbetskraftiga så hade vi fått arbeta.
Även fast vi inte är över 14 än.
Ja, jag tror det. Men, men de flesta under 14 döde. Så gamlingar och liksom... Ja, det är,
de som är svaga alltså, helt enkelt.
De som inte de tyckte kunde arbeta. Och då... Alltså... hade de satt upp namn och de hade fotograferat alla fångarna typ. Så fanns det massvis med fångar de hade skrivit när de kom till Auschwitz och när de dog. Och då stod liksom så här: kom till Auschwitz den 16 april 1942 för exempel. Och sen så att han hade dött den 22 maj 1942.
Alltså de var dokumenterat alltså.
Ja, precis. Men de levde alltså bara i ungefär en månad. Ja. De som levde längst i det arbetslägret. För det var ju helt sjukt. De fick ju bara käka någon sorts äcklig gröt typ varje dag. Och kaffe som inte ens var kaffe utan var gjort på något annat än kaffebön. Och konstgjort äckligt. Mm. Jävla skit. Och det... Ja, så sjukt. Och sen...
Men så, alltså blev du känslomässig under... Alltså under åk... Eller liksom...
Ja, men det är ju konstigt för man känner ju verkligen det att när man gick omkring där så var det ju liksom det, man kände ju, alltså folk hade ju gått där. Folk hade blivit dödade där på den platsen där man var. Mm. Och det kändes väldigt konstigt. Vi fick liksom gå till exempel till någonting som heter Death Wall. Och där där var alltså en vägg där som var liksom låg mellan några mellan två stora hus. Och där så togs vissa fångar med och bara sköts. Alltså med, bara så där. Och där hade alltså typ 8000 fångar skjutits till döds.
Under olika perioder alltså?
Ja, under den här tiden i Auschwitz. Men sen... Mm. Och det var ungefär, jag tror att det var 800 personer av alla de här 1,3 miljonerna som hade försökt fly från Auschwitz. Mm. Men, och det var bara 144 pers som lyckades fly.
Är det vissa av dem som fortfarande eller, lever
alltså,
idag?
Ja, jag tror det. Eller alltså de yngsta barnen lever väl idag, men de äldre lever inte idag. Men alltså, till exempel så var det en som hade haft tag om tvätten den veckan typ.
Aha.
Och då hade han skulle alltså tvätta de här nazisternas uniformer. Och då hade han snott en sån där SS-uniform, nazistuniform, och bara patrullerat ut. Och klarat sig.
Mm. Alltså... Tror du och jag till exempel, skulle vi klara oss? Eller är man liksom uppvaktad hela tiden? Har de uppsyn på en alltså, hela tiden?
Ja, det har de ju. Och så räknade de in fångarna på kvällen. Och liksom, om det var något som saknades, då kunde de få stå där i flera timmar. Jag minns inte hur länge det var som mest, men alltså det var väl 5 timmar. De kunde bara få stå på en och samma plats.
Och vänta tills de hittade typ.
Ja, eller längre. Jag minns inte faktiskt. Nej, okay. Men det var jävligt länge, många timmar. Och... just jag glömde berätta, när de kom från sina hem till Auschwitz, tågresan, där de stod i en boskapsvagn, du vet, utan fönster och bara kunde stå upp jättetrångt. Den resan tog 8 dagar liksom, utan någon utsikt över någonting.
Men hur fick de mat
till Auschwitz? Ja, men jag vet inte exakt. De hade väl blivit mycket matade innan, men de fick väl lite mat och vatten in dit någon gång då. Men ja.
Men vad var syftet med, alltså vad var det Hitler ville liksom? Han ville ta in judarna.
Han var ju antisemit. Alltså judehatare. Och, alltså,
varför?
Helt galet. Nej men därför han vill ju ha en, han tyckte samhället var ju fel. Det var ju helt uppenbart. Alltså det var ju det fanns ju inga pengar. Det, till slut liksom kostade det, alltså pengar, ekonomin gick överstyr. Det kostade liksom, man gick med skottkärror för att köpa bröd. Och det var liksom helt sjukt. Och Hitler ville ha någon att skylla det här på. Han liksom, för det är alltid enkelt så, folk dras ju med om det finns någon att bara skylla det här på. Och då skyllade han det på judarna. Han tyckte, han sa att det är deras fel att det är så här.
Men alltså, han blev ju ändå vald till någon slags ledare. Och det tyder på att han är en bra talare. Det vet jag, att han har varit en väldigt bra talare. Som har alltså, haft han egenskapen kunde, att kunna få med sig många människor.
Ja, men alltså, det är ju så också. När många, alla visste ju att det var, att samhället, det var ju verkligen i botten då. Och,
Men menar du att det var så dyrt att köpa bröd så att man behövde gå med skottkärr med pengar?
Ja, precis.
Ah, okay.
Men det var ju så enkelt också att bara skylla det på någon.
Mm.
Alltså när Hitler kom där och bara, men det är judarnas fel. Då var det ju alltså det är läskigt att så många lyckades glida med och bara, men det är Hitlers fel. Det är, eller det är judarnas fel. Ja, och så många bara hakade på där som tidigare hade varit helt vanliga människor. Förstår du, judarna, det var din granne, din bokhandlare, din skräddare, din
alltså, allt typ.
Alltså, de var ju helt vanliga människor. Men sen så ansågs inte de som vanliga människor längre. För det blev ju mer och mer. Först så började ju de här förföljelserna. När det började med att de retade judarna till exempel. Alltså de skar av det såna här lockar, du vet. Som de har i håret. Som är något, alltså
en judisk symbol.
Religion, det är viktigt för dem. Religiöst. Och sen så började det med att de fick inte åka på samma bussar som vanliga människor enligt nazisterna då. De fick inte äta på samma restauranger.
Så det blev mer och mer särbehandlingar.
Sen blev det mer. De fick inte gå på restauranger, de fick inte gå på bio, de fick inte ha krukväxter hemma, de fick inte visa sig i fönstret.
Så det var massa så här.
De fick inte gå ut.
Lite som att de utrotade dem.
Ja men alltså
från samhället.
De kan inte ha sett dem som människor.
Nej.
Och de fick liksom inte göra någonting till slut. Och då liksom skickades människorna till läger. Och då skickades de först till Birkenau. Det är en tågstation, tror jag. Eller alltså typ som ligger i närheten av Auschwitz. Och det var dit de kom med de här boskapsvagnarna. Och då, gissa hur många procent av alla de här som kom dit som gick direkt till död.
Hur många procent? Alltså, hur många var det som kom dit, sa du?
1,3 miljoner till Auschwitz.
Ja, men
totalt.
Alltså, ja. Ja. Hur många av dem som dog direkt?
Ja.
13, nej.
Hur många procent alltså?
Ja, 27.
27, nej, 85 procent av alla som kom dit gick bara direkt till antingen så här gaskammare. Eller ja, gaskammare för det mesta.
Mm, shit.
Och man kunde ju se, de hade ju bevarat såna också till och med. Såna här stora duschrum där judarna bara trängdes in nakna. Och gasades ihjäl.
Fick ni se de rummen?
Ja.
Hur stora var de?
20 gånger 5, 10, 20 gånger 10.
Så det var smala men långa rum?
Ja, eller alltså nej, normala men rummens typ, ja.
Längre?
Ja, 10 gånger 20. Typ.
Hur skulle de, alltså hur stod de liksom tätt packade eller hade de lite utrymme?
Ja, lite utrymme, men sen så kom det ju gas i dem där och då dog de ju med en gång.
Ja.
I princip. Ja, och
har du mer fakta nu alltså om allting gällande förintelsen liksom?
Ja, eller alltså
var Auschwitz det värsta lägret?
Ja, jag vet inte. Jag tror inte.
Vad det finns det för andra läger?
Det fanns ju Treblinka. Och sen det Treblinka och så var det något mer och Auschwitz som var de tre största.
Okej.
Okay. Så ja, och det är så jävla sjukt. Man kan ju inte förstå hur människor, helt vanliga människor, alltså man vet ju inte vilka av oss idag, ens vänner liksom, som skulle ha, om det hade hänt idag och inte då, vilka som hade glidit med på det där.
Ja, som alltså som säger att det är judarnas fel.
Ja, för det var ju så många helt normala människor som bara tyckte att det lät som en bra idé att skylla allting på någon. Och då blev det judarnas fel.
Ja.
Ja.
Det är ju sjukt.
Ja, helt galet.
Men hur, alltså, hur slutade det då?
Vad?
Alltså kriget.
Andra världskriget.
Det var ju förintelsen av judarna.
Nej, men alltså förintelsen var ju det sista som kom.
Mm.
Andra världskriget, tyskarna hade ju bestämt sig för att anfalla ryssarna. För Hitler ville ju ha någon typ av romarrike. Han ville ju äga hela Europa liksom.
Ja.
Och då hade han då skulle de anfalla ryssarna. Och det kriget gick ju inte så bra. Och 1943 eller 1945 menar jag, så vann ju ryssarna kriget. De liksom tillsammans med amerikanerna och så vann de kriget över tyskarna. Mm. Och det var då någon gång i slutet när de var jättenära på att vinna, som någon konferens någonstans, jag minns inte var, men som det beslutades att istället, alltså nu måste vi göra det bästa av situationen, vi dödar alla judar. Och då var målet att döda 11 miljoner judar, men de lyckades med 6 miljoner judar.
Mm.
För då fanns det 11 miljoner judar i hela Europa.
Var det bara tyskarna då, eller var det ryssarna och amerikanerna också som bestämde? Det var tyskarna, va?
Det var bara tyskarna, ja, såklart, som bestämde sig för att mörda judarna.
Ja.
Och då det började de då. De lyckades mörda 6 miljoner judar,
ja,
av 11 miljoner som var målet. Över hälften lyckades de med. Och nu finns det väl 15 miljoner judar i världen. Mm. Och då fanns det 11 miljoner judar i Europa.
Oj.
Det hade funnits många fler idag om det inte hade hänt.
Ja, men det är som att, alltså, det är som att man utrotar i flera tusentals släktträd liksom, som skulle kunna utöka sig.
Varje person blir ju liksom en, så många andra personer neråt. Ja. Och det är liksom, det är helt sjukt hur många liv man egentligen utrotar då.
Mm. Ja, det är helt, helt galet.
Mm.
Tror du hela världen skulle se annorlunda ut om detta inte hade hänt?
Ja, alltså, det är liksom, jag vet inte hur annorlunda det hade varit, men det är väl det största liksom mänskliga tragedin som har hänt, alltså i historien.
Mm. Verkligen. Och det är ju inte jättelänge sedan egentligen. Jag menar, det finns stora saker som har hänt, typ så här 1300-tal och
man kan ju tänka
hundratals år sedan, men det här är ju bara tiotal år sedan.
Liksom. Det är typ 70 år sedan. Och man kunde ju tro liksom att det skulle kunna ha hänt på 1500-talet eller så. Ja. Liksom så Stockholms blodbad på liksom.
Mm.
Det är liksom inte så konstigt att det hade hänt då, för, eller det är klart det är konstigt fortfarande, men det är helt sjukt. Men liksom när pappa föddes så var det bara 25 år sedan det här hände.
Ja. Men min mormor levde ju typ då.
Ja,
liksom.
Men det är helt.
Våra mor och farföräldrar. Ja,
precis. De var ju unga barn då.
Tur att, för alltså det här kunde ju kanske utvecklat sig om de hade lyckats mer. Om Hitler hade fått ihjäl alla judar så kanske han.
Om han hade vunnit kriget över Ryssland och Amerika. Eller
Ja, men om han hade fått ihjäl alla judar så kanske han ville skylla dem på något nytt och hitta på att det är alla svarta människors fel.
Mm. Ja, men alltså sånt här utvecklas ju nu. Alltså, Sverigedemokraterna till exempel. Alltså, hur mycket de än försöker komma ifrån det så är de ju i grunden ett nazistparti. De kommer ju ifrån nazismen. Alltså,
att de vill skylla det på någonting.
Ja, men nazismen är ju deras moder, så att säga.
Mm.
Och så, ja. För det går ju inte att förneka. Och sånt här kan ju hända idag också. Jag menar, ekonomiska krisen i Grekland och Spanien och överallt, alltså där de försöker ju också hitta folk att skylla på. Alltså i de här stora länderna så finns det ju typer av rasist/nazistpartier som säger att det är någons fel och som liksom är som alltså Moderaterna mot sossarna. De är liksom det andra största partiet i de här länderna.
Ja.
Så du kan ju liksom att jag tycker det är läskigt också att folk inte fattar bättre nu. Så här, när det, alltså det har ju hänt 70 år sedan, men ändå så liksom utvecklas sånt här nu också.
Ja, men när man pratar om det så tycker jag att man får en slags insikt i, för det första, hur bra vi har det.
Ja.
Att vi, alltså vilken tur vi har.
Ja, tänk
vi,
om
alltså
det där.
Vi lever ett så jävla problemfritt liv egentligen. Ja. Och man får liksom en insikt i att världen hade sett helt annorlunda ut.
Ja, och att människor är mer lättledda än vad man tror. Mm. De har närmare till det där om det liksom blir så pass mycket problem än vad man tror.
Ja. Hur ska vi kunna ta det här vidare? Det är ändå ett ämne som tynger en lite.
Ja, men det är så sjukt.
Mm. Tack för berättelsen. Jag fyller som sagt år om en vecka nu.
Ja.
Exakt från idag.
Just det.
Och jag är inte duggtaggad.
Nej, det var synd.
Nej men, det, alltså, jag är, det är det jag tänkte skulle prata om. Jag börjar tappa så här spänningskänslor inför stora moment i ens liv.
Mm, hur då med nu?
Nej men, inför, jag bara drar det snabbt liksom, inför födelsedagen. Man kunde ju inte sova dagen innan. Shit, imorgon är det min dag, vad ska hända, vad ska jag få, bla bla bla. Julafton. Jag kan sova, imorgon kommer tomten, bla bla bla. Och liksom sommarlovet som, in, alltså sommarlovet inleds ikväll. Kommer inte liksom känna av något speciellt.
Nej.
Och det här är ju tråkigt.
Ja, det är det.
Alltså är du också, känner du samma?
Jo, jag känner igen det, fast inte på allt det. På födelsedagen så känner jag inte alls samma sak längre.
Alltså du känner inte spänd?
Förut innan sommar, eller födelsedagen så låg jag såhär bara, oj, imorgon är födelsedag, vad roligt, jag ska fylla år. Och det kändes jätteroligt. Men nu känns det inte alls så. Men dock julafton känner jag fortfarande jättemycket in dagen innan. Känner jag mycket för.
Ja men alltså, för jag fick dels att man känner sig spänd innan, men jag fick inte ens någon julkänsla.
Men, va?
Ja, det är ju, alltså det är en stor del av julen.
Det låter tragiskt det här.
Jag vet. Det är jättesorgligt.
Ja men jag, julkänsla och jul, alltså jag håller med dig på födelsedag, men jul, det har jag verkligen känsla för. Men någonting,
nej, men jag, du vet en, man, det är ju en speciell känsla i när det är jul, att man liksom går runt och känner verkligen av julen i luften, kan man känna på det. Man men går, jag kände, alltså det bara kändes som vanligt och julafton var en vanlig dag.
Men jag
bara
älskar, fast jag älskar när man vaknar och så tittar man i julstrumpan och har fått någon rolig present och går över det kalla golvet. Och sen har man en julafton liksom.
Ja exakt, för det infinner sig en speciell känsla inför julen och på, speciellt på julafton.
Ja.
Och jag känner inte av någonting av det, och det är jag väldigt ledsen för.
Nej, men alltså någonting annat som jag däremot har tänkt på är att julafton är för kort för att uppfylla ens drömmar. Den är liksom, alltså om julafton hade varit en vecka så hade det varit någonting. Om man ligger där kvällen innan, hoppas, vilken rolig vecka det ska bli, en julveckan. Och julafton var likadan, eller inte likadan, men det var liksom julafton varje dag i en vecka. Då hade det varit tillräckligt med tid för att liksom fylla upp det här glada som finns i en. Men en enda dag räcker inte. För på en enda dag hinner man inte göra mycket. Man kanske hinner åka lite skidor eller leka lite i snön och liksom, och sen är det paket och tomten och karanka och allt möjligt. Och sen är det gå och lägga sig.
Nej, jag håller inte med det där. Jag tycker en dag, det är fan, det är, alltså det är en dag om året.
Mm.
De andra 364 dagarna är inte lika speciella som den här dagen.
Nej.
Och jag tycker det är det, alltså det är det som ska vara speciellt. Man ska inte ha liksom 7 dagar åt.
Nej,
åt det okay.
Här.
Du tycker man ska införa det eller?
Man kan ju inte bara införa det, men jag tycker att, eller alltså en enda dag räcker inte för att fylla upp mina förväntningar med julafton. Det räcker inte. Det är samma födelsedag. Den är liksom för kort för att fylla upp mina förväntningar. Det är,
men
alltså, nej, man borde fira i typ 3 dagar födelsedag.
Men jag håller inte med det där.
Nej.
Men brukar du känna spänning för sommarlovet då?
Nej, det har jag aldrig känt.
Nej, men inte
utom mitt första sommarlov kanske.
Nej, men inte så här samma slags, det är inte samma slags spänningskänsla, men ändå så här en, som en relief sen när man liksom har.
Det känns jävligt skönt eftersom att jag är rätt trött på skolan och alla som är där just nu. nej, jag skämtar. Men jo, men det är man ju. Alltså man är umgås med dem det närmaste halvåret. Det är liksom lite så här.
Ja, men ja. Och sen så kommer man tillbaka.
Och då är man taggad på dem igen såklart.
Mm. Då kommer alla vara annorlunda, eller hur?
Ja.
Längre, kortare. Eller
kortare.
Längre, brunare.
Någon krymper.
Ja. Nej, men alltså inför födelsedagen.
Mm.
Förr i tiden. Jag tappade det här när jag var typ 12 år.
Mm.
Alltså när jag skulle fylla 13, så alltså, då kände jag inte speciellt.
Nej, men när jag skulle fylla 12, då kände jag. Men samma, när jag skulle fylla 13, då kändes det inte lika speciellt längre.
Ja, men nu kör jag ett litet scenario så här inför födelsedagen då.
Ja.
Man kan knappt somna där på kvällen. Och imorgon ska jag få presenter.
Ja.
Och sen helt plötsligt så vaknar man.
Mm.
Åh, tack hörni. Nej, men gud, vad mysigt. Frukost på sängen. Tackar. Sen så går man upp, får alla ens present, man får massa presenter. Sen så liksom fokuset är på en själv, eller hur?
Ja.
Man får presenter igen. Och liksom alla bara, ja, grattis hörru mannen, grattis, tack. Men det var ju, alltså det har ju varit en speciell dag, eller hur?
Ja, du tycker om när det är fokus på dig.
Ja, men det är klart, det, alltså en gång om året ska det ju vara det.
Mm.
Det är ju på födelsedagen, då är det ens egen dag.
Ja,
det är då man ska få känna sig i rampljuset och alltså omtyckt, eller hur? Tycker inte du det?
Jo, visst.
Ja.
Fast födelsedagen blir ju tråkigare ju äldre man blir, sägs det.
Ja, ja men det är sant.
Alltså fast... en 40-årskris kan ju inte vara så roligt, men alltså inte för att jag hoppas på att jag kommer ha det, men jag, nu tror jag att alltså fram till 12 år så är varje födelsedag speciell.
Ja, men...
men sen kommer det typ vara 15 20 eller 18 20 och sen varje okay. 10-tal typ.
Ja. Nej men jag sa det till min mamma, jag blev att jag började tappa, hon bara ja, det är rätt normalt, i alla fall för födelsedagen. Mm. Men sen det är andra saker som blir speciella, så man får hoppas att jag får njuta av något annat liksom.
Okej. Okay.
Men vadå, så du känner fortfarande samma sak för julen? Alltså att du känner en extas inför julen?
Ja, absolut.
Men kan inte du berätta om ditt julscenario då?
Jo.
Alltså du vaknade. Mm.
Det här är alltså en jul när jag är hemma hos mormor och morfar.
Är det där?
Jag firar jul på olika ställen.
Nej, men vi kör där från mormor och morfar då.
Man kvällen innan så ligger man ju liksom, trycker sig mot sängen och tänker att nu är det jul. Imorgon är det julafton. Dagen man väntar på året runt. Och man lyckas till sist att somna. Och morgonen därpå så kliver man upp. Och jag brukar ofta vara bland de första att kliva upp på julafton.
Instinkt. Att du vaknar tidigt.
Sen så går jag upp och kollar i min julstrumpa. Och där har jag fått någon rolig present. Sen så fortsätter jag upp och vandrar över det kalla morgongolvet. Jag fortsätter in mot köket där endast mormor också har vaknat. Och vi äter någon vanlig frukost tillsammans först. Och sen så när de andra vaknar lite olika tider så ska alla iväg på olika saker. Men man kan åka pulka i pulkabacken eller bygga snögubbar. Och sen så äter man en julgröt tillsammans till lunch. Och jag får mandeln. Och sen så bygger man lite snögubbar, åker lite i pulkabacken. Sen är det ju kalanka och sen kommer jultomten. Och sen öppnar man paket. Eller det gör man efter middagen. Först så äter man julmiddag. Sen öppnar man paket och dansar runt granen.
Mm.
Och så slutar.
Härlig kväll alltså.
Mm.
Mysigt.
I morse läste jag en sjuk nyhet på aftonbladet.se i telefonen. Och det är alltså en ny trend som har uppstått i Japan.
Det här låter spännande.
Det är en ny sextrend där man slickar ögon.
Mm. Alltså, vad sa du nu?
Man slickar ögon. Mm. Alltså ungdomarna, det står så här.
Du läser innantill alltså.
Från Aftonbladet här. Slicka ögon, ny sextrend i Japan. Japanska skolungdomar slickar varandras ögon. Det gör det som en form av sex. Men akten rimmar illa med god ögonhälsa och en epidemi av ögoninfektioner sprider sig. Allt fler skolungdomar i Japan började dyka upp till plugget med lapp för ögat. Lärare och myndigheter avfärdade det hela som ännu en underlig och excentrisk modetrend, skriver Business Insider. Men när en lärare kom på två elever med att slicka varandras ögon rullades den verkliga historien upp. Eleverna berättade att slicka öga var att likställa med petting, något som följde efter kyssar, beskriver nyhetsbloggen Shanghai.
Okej, så det är alltså som en grej, en rolig, lite som att ta varandra på röven eller så här, låtsas jucka. Det är som att slicka varandras ögon.
De ser det som någon sexgrej alltså. Alltså
man skulle kunna ligga i en säng och slicka varandras ögon.
Typ, alltså det är som, alltså det är någonting som hör ihop med sex för dem.
Det är bland det sjukaste jag hört, helt ärligt.
Det är jävligt sjukt.
Men seriöst, nu här håller jag ditt öga här i min hand. Och så börjar jag närma mig tungan.
Fy fan alltså. Äcklig jävla tanke. Alltså fattar du
vad ont gör det?
Eller, och vad fan, hur fan känns det när någon... Alltså jag är fan känslig på ögat, man kan ju bara peta.
Ja, nej det går inte. Och så slicka.
Och så slicka, hur fan känns det? Hur ser man tungan när den bara slickar över ögat?
Så en mjuk, liksom våt sak som rullar över ögat. Lite varmt också.
Fan, vad är det här för trender?
Alltså, är det folket i Japan som är helt galna eller är det bara några som har kommit på det?
Tänk om det här sprider sig. Och så blir det så här grupptryck att man ska slicka varandras ögon.
Nej, det tänker jag verkligen inte börja med.
Fan, vilken äcklig grej.
Men det är ju lite som att man skulle, alltså, börja göra en trend. Du och jag skulle starta en trend där att jag tar mitt lillfinger och gnuggar runt i ditt öra här. Och liksom gör det. Och samtidigt spottar jag på mitt lillfinger så att det liksom kommer in spott i ditt öra.
Eller att man helt oprovocerat och helt plötsligt går fram och trycker upp sitt finger i någon annans röv.
Okej. Ja. Nej, det är nog kanske lite överstyr ändå.
Vad tänkte du?
Slicka
någons
näsa.
Tänkte den trenden?
Då. Det här är jätteäckligt. Alltså.
Stoppa in sin näsa i någons näsa. Nej, sin tunga i någons näsa.
Nej, men jag börjar slicka den näsborrar så här. Känner snor, lite snorfett på tungan. Åh! Nej, men vadå? Vad tror du japanerna vill framföra med det här budskapet som de förmedlar ut i världen?
De måste tycka att det är skönt på något sätt. Eller att det är kul att känna kärlek på det sättet. Ja, fast...
Det kanske är skönt. Du kan få testa på mig.
Nej, du får hitta någon annan testpartner för det.
Okay.
Men alltså, hur fan kan såna här trender uppstå?
Jag vet inte.
Inte?
Det är, men alltså, det måste ju vara att folk... Vi går hem till det efter skolan och så har de skittråkigt. Vi gör något nytt, hörni. Vi testar...
Vi slickar varandras ögon.
Nej, men alltså bara börja med sanning och konka, säger vi.
Och slicka så... på hans öga.
Nej, men konka. Slicka Pelle i ögat.
Ja.
Och sen så gör de det och sen bara, fan, det här tyckte jag, men fan, det var ju skönt.
Så blir det
måste
det,
få testa och sen så fortsätter det. Så och blir det i deras skola liksom.
Ja. Och sen får det ögoninfektioner och epidemi och allt sånt där.
Men vad är epidemi?
Jag menar, det var en sjukdom.
Okay.
Men det, alltså, det är samma sak. Tänk om du säger, om man sitter hemma i Sverige och spelar sanning eller konka, leker det.
Mm.
Några. Och så bara, dra upp ditt finger i Pelles röv.
Ja.
Alltså, det kan ju skapa samma... Det kan ju skapa samma äckliga trender. Eller hur?
Ja, men tänk mer så här, slicka Hjalmar i näsborren. Jag skulle inte göra det.
Nej.
Alls.
Nej, det skulle inte jag heller. Jag skulle bara hoppa ur leken.
Ja, men vad? Alltså, tror du något sånt här skulle kunna sprida sig i hela världen? Och istället för oralsex så kör man ögonslick. I de nya porrfilmerna så är det liksom... Ögonslick, tänk dig det. Nu berättar managerna för porrstjärnorna: nu ska vi testa en ny grej, hörni. Det här är en trend som har spridits över världen. Slicka öga. Slicka mitt öga, Jalle.
Ja, fy fan. Vilken äcklig trend också. Kunde de inte komma på något bättre? Typ slicka en runt ögonen.
Ja, eller det kanske är skönt. Alltså, men jag menar här när, ovanpå ditt ögonlock under, det är ändå
liksom
ett så här känsligt ställe där, kanske det är skönt om man slickar lite.
Eller bara slicka en över pannan så här, ett långt streck över pannan och bara may the force be with you.
Man gör sånt.
Den hade varit bra.
Mm. Men jag håller min hand över ditt bröst så här. Slickar dig. Alltså, jag gör en ring i ditt ansikte runt här, runt dina ögon och sen på pannan och bara baby. May the force be with you.
Eller, men alltså, inte det bra? Den kan vi sprida. Man ska slicka över hela pannan.
Då måste du göra det på mig för att liksom bevisa att det är skönt. Det har inte jag lust med riktigt.
Nej, inte jag heller.
Jag har inte lust att få ditt saliv i hela mitt ansikte.
Några av våra lyssnare kan få testa det. Var försökskaniner. Pröva det här.
Gör det så här. Lägg upp en bild när ni slickar någon
i pannan.
I ansiktet.
Eller ni kan göra video också. Så här. Över hela pannan. Från liksom... bortesta del, nästan där håret är, till andra, längst bort på andra sidan av pannan.
Samtidigt och som sen, man håller händerna över bröstet.
Och sen efteråt så säger ni may the force be with you
baby.
Det,
May the force be with you baby. Och sen så taggar ni typ hashtag Pelle och Jalle, eller bara taggar oss i någon bild på Instagram. Skicka bild till mailen pelleochjalle@gmail.com. Det skulle bli väldigt
trend.
Kul att se.
Ja, vilken rolig trend.
Ja,
vad ska vi kalla den för? Panslick.
Mm. Ja, inte ögonslick i alla fall.
Nej.
Men ska vi testa den då?
Ja.
Testa panslicket.
May the force be with you, baby.
Härligt med det första utomhusavsnittet avklarat.
Mm, verkligen.
Du har sagt till mig att du ska köra ditt sommarprat utomhus.
Ja, jag ska spela in mitt sommarprat sommar... avsnitt.
Ja, vi kallar det ju bara sommarprat.
Utomhus på Gotland. Vi alltså uttittandes över skog och äng, helt ensam.
Nice.
Så det ska verkligen bli kul.
Mm, okej, men följ oss på Facebook, eller gilla oss på Facebook.
Ja. Pelles och Jalles podcast.
Jep. Sen ska ni följa oss på Twitter och prata med oss på Twitter framförallt.
Ja.
Det heter Pelle Jalle.
Mm.
HJALLE.
Ja.
För det är vissa som stavar med J.
Eller, någon. Har du sett det någon gång?
Nej, men folk tror
jag har sett det
att
det
heter Hjalmar med J.
Mm, okej.
Okay. Ja, på Instagram heter jag Pelle Sandlin och du heter...
Hjalmar99 med två nior, alltså siffror.
På slutet. Ja. Inte Hjalmar med siffror.
Nej.
Ja, nej, men finns det något mer? Mailen.
Ja, pelleochjalle@gmail.com. Maila oss om allt möjligt.
Och skicka bild på panslicket.
Ja.
Glöm inte att säga may the force be with you, baby.
Mm.
Okej, okay, så då får vi skrika ut Helene nu så alla människor är ute på gatan här. Okej, okay, kör.
På tre.
Ja. 1, 2, 3. Hej! Sola bara ute och grilla. Britney Spears har rakat sin frilla. Här är sommarpojkarna igen. Sommarpojkarna är yra. 5, denna låten går aldrig hem. Vill alltid synas och höras mest. Kanske däcka på en B-kännisfest. Vi är inte äkta, bara fejk. Vi vill vara med en gickelek. Sola bara ute och grilla. Britney Spears har rakat sin frilla. Här är sommarpojkarna igen. Upps,